Varmt välkomna till Travkött avsnitt 240.
Sju får jag det till.
Mm. Och han som får det till 247 är Sören Englund. Jag heter Kristoffer Jakobsson, kallas för Fölet. Och vi ska prata om Åby stora pris som är sponsrat av Sofiero. Det är tävlingsdagen som knackar på dörren. Eller sparkar hoven i boxväggen. Ja. Och det är ju ett historiskt lopp.
Ja, det stora är ju historiskt på sätt och vis. Det har ju en stor...
På sätt och vis?
Ja, men det är, ja, men inte på sätt och vis, utan det är helt enkelt ett historiskt lopp.
Det har ju kört sedan 1936.
Ja, när vi slog upp banan faktiskt.
Ja, precis. När Åby grundades, alltså, det året Åby grundades.
Mm.
Och det är ju inte så många lopp som har kört så länge vår historia. Alltså Olympiatravet och sånt där. Det är ju riktiga rookies.
Det är ju nyheter det.
Eller moderniteter och skit.
Ja.
Så därför är det ju stort. Den här tävlingsdagen i sig har ju också, jag ska inte säga blivit misshandlad, men det har flyttats och bytt, så det har varit lite under tiden jag jobbar här. I alla fall två olika distanser. Det var väl Per Wetterholm, tror jag, som 2005 kanske.
Ja, det stämmer nog. Du menar 1600 metersloppen?
Ja, det var hitloppet då. Ja, ja. Då var det ju ballt och kolla på det.
Mm.
Och det var ju... Det är ju starka intryck.
Alltså, absolut, absolut.
Sen blev det ju tyvärr på slutet, kan man säga, att då kanske det tappade lite. Sen hade vi Solo Astor in där, Moonmäktig, Brev, Midnight Hour, Support Justice. Det var de tre senaste vinnarna. Sen bytte man till 340 och då dök ju Propulsion upp. Mot Ridley Express.
Det var ju kanske det häftigaste.
Ja, så att det får ju oftast en bra start det loppet. Ja, och när hitloppet kom till så var det ju liksom Jidde Palema som vann för Steinlager.
Det var ju den och Steinlager några år i sträck där som slogs. 1-2-1. Och de här, ja, de roterade mellan dem helt enkelt.
Mm. Så det är väl lite nyhetens behag, men ja. Ser man de sista 20 åren så Galan Kronos Luddes ryck där mot Basir. Ja,
det var väldigt häftigt. Det är nästan en av de där stora grejerna man kommer ihåg.
Ja, det är ju travgodis.
Ja, absolut,
alltså Rapid Lebels, de hade ju bokat flyget så att de inte... Hade det blivit skilje hit så hade de inte hunnit med flyget. Men de var så säkra på seger så de bokade one way ticket, kan man nästan säga. Vi har ju Sebastian K.
Två gånger i sträck.
Ja, alltså det har varit häftiga vinnare.
Absolut.
Min sagt, och du är ju bättre på det
måste, det måste ju vara häftiga vinnare i sånt bra lopp helt enkelt.
Ja, men du har ju ändå sett de här riktigt gamla goda också. Jetrib 87, Orasi 88.
Det är inte gammalt för mig alls.
Nej.
De är inte alls gamla.
Legolas 83 var väl en...
Ja, det var en absolut höjdare.
Ja.
När Bengt Simpson refererade in Legolas precis genom år. Det var travgodis för mig i alla fall.
Han refererade väl inte? Det var väl det som var grejen?
Ja, jo, men det gjorde han, kallas ju referent.
Jo, men grejen med just det referatet av Simpson var väl att man skulle hålla tyst. Så att publiken, det här tror jag pratat med honom. Jo, han håller ju
inte
tyst.
Inte då, det var ju åren innan där.
Men är det inte då han säger, längst ut kommer Legolas. Och så är det tyst i 100 meter. Och så ser nästan folk att han hinner fram.
Nej, jag tror han refererar in det till mållinjen faktiskt. Jag tror du kommer ihåg det där fel.
Ja, det är möjligt.
Ja, för att, men han hade ju dem... att han skulle ha den taktiken att han skulle hålla tyst från 200 kvar. Men det var ju när han började. I början på 70-talet.
Ja.
Så att det blev lite ändringar sen och det blev allt mer att man skulle vara med till mållinjen. Så det ändrade, och det hade nog ändrats ganska ett bra tag före i Legolas vann faktiskt. Det vill jag minnas i alla fall.
Ja.
Jag är säker på att Bengt Simpson refererade in den. Och det är Legolas längst ut, ja, när han hamnade. Han tog snack bara precis på linjen. Och det gick väldigt fort för Legolas då.
Ja. Jag gillar den tanken faktiskt. Att hålla tyst kanske. Jag ska nog prova det. Det är ju faktiskt
från 200 kvar ungefär. Det var ledningen, travledningens Alltså det var så han skulle lägga upp det.
Ja, det var order från högsta höns alltså.
Ja, ja, absolut var det så.
Och det är ju samma om man undrar varför man förr i tiden inte skulle säga vinnaren. Det har jag fått själv för jättemånga gånger. Att man liksom, referenten kan se vem som vinner men att det var hårt i mål. Mm. Det var från måldomarnämnden att har du fel och folk slänger sina bångar, då blir det väldigt mycket problem för Åby. Så du ska inte...
Nej, men då var det så
uttryckligen. Björn Pers sa det till mig, du ska inte vara målkamera, vi har en fullt fungerande.
Absolut,
Är du inte 110% säker så säger du ingenting. Mm. Men i alla fall, vi öppnar programmet.
Men det är roligt i alla fall med referenskap också.
Ja, men det är skitkul.
Olika sätt där.
Vi har ju förutom Åby stora pris massa annat gött att bjuda på.
Ja.
Så jag tycker vi liksom... kör igång.
Mm, det kan man gott göra.
Något som inte är så gott om man ska bli lite travpolitisk, det är väl egentligen montésporten i Sverige.
Ja, nu är det faktiskt bara 6 hästar till start här.
Ja, och det är väl nog inte tanken att Henk Riff ska rida in 2 miljoner varje år. Det finns ju alldeles för få A-tränare som vill matcha sina bra hästar, med sina monté-elitshästar i monté. Monté-elit mot Solvalla var ju 8 av 10 utlandstränare också. Och vill inte de svenska A-tränarna starta hästar i Monté? Nu gick ju Mind Value VF sönder, som var en stark profil för Monté, och Robert sa att den kommer inte starta i Monté, för det är en skada som antagligen på grund av det. Det känns lite sådär liksom. För ändå, ja, det går att göra bättre tror jag än vad det är nu. Vem vinner det här loppet?
Ja, jag håller mig till Jonathan Karies körning där. Korpse Am, nummer 4. Korpse Am.
Var ju väldigt bra när den vann Åby Monte Trophy.
Mm, absolut. Så att den kom ju med en stor seger på Åby, och Jonathan Carré är ju så bra så att han behöver nästan ta bästa hästen för att vinna. Men han har antagligen bästa hästen här.
Och är bäst själv.
Ja, ungefär så. Ja, just det. Det är V4 du tänker på det här, ja.
Jag
tycker nog att det känns nästan meningslöst att gardera.
Ja.
Jag tror att det blir rätt så lätt V4, så jag säger att den kan gott spikas.
Ja, nästa race, Summer Meeting Talents, där vi hämtar kuskar från Sverige, Danmark, Norge och Malta. Då Denilson Curtis kvalade in förra veckan.
Mm.
Han är laddad för det här, han kommer på torsdag. Alltså idag. Och bor på hotellet i 3 dygn för att köra det här loppet.
Ja, ja.
Där ser man ju också att det är 2 stycken reservhästar. Skulle den helst bli struken så startar ju de utanför Toton.
Mm, ja, precis.
Benämna.
Så att i och med att det är kuskmatch egentligen, en kusklopp.
Mm.
Det är de som är fokus i loppet.
Och i det här loppet då jag kommer reffa och kanske vara till sista 200. För Alex Persson kör ju 3 Autumn Vibes.
Ja, just det. Så att
extra knäcka lite där. Det här är rätt så svårt.
Ja, det är det. Åtminstone 2 hästar, kanske till och med någon till.
Då kommer du säga 7.
Jag kommer ju inte att säga den.
Bra.
Jag kommer att säga Outlander, som jag tror är inne i en väldigt bra fas just nu. Och jag tror att det är mycket fart i den. Så att jag tror att den absolut inte har visat sitt bästa. Så jag tror att Malta Anfas har en bra uppgift här. Men jag är lite inne på den där dansken också, när man är i Bakerman där.
Asså.
Den är fin. Den var en rätt så klar vinnare i första starten. För de hade ju köpt den här Hågensundstallet där. De där amatörerna.
Bjarke hade ju en häst som vann för Adrian på en Estil Champions-dag för typ 2 år sedan, som var stark. Så Colgjini Hagensen har ju haft framgångar innan.
Ja, men absolut, absolut.
Okej, så han köper den, debuterar på Nyköping Falster.
Och där var han en klar vinnare. Den galopperade i klar ledning 250 kvar. Sen gick den ut från bakspår mot Jeppe Jules Hertz, som satt i ledningen. Och det är ju den här som ska gå till Hertz är ju den här som ska gå till derbystået. I Sverige.
Har det gått ett enda avsnitt när vi har haft liksom att du inte har relaterat till ett årgångslopp med en dansk häst?
Nej, men de står ju för väldigt mycket klass i de här loppen, speciellt om de är mindre. Så jag tror att då var Bakerman en bra tvåa där, men han kom inte förbi Hertzman, slog över det gänget med ett antal meter. Men jag går på det där fina formintrycket när han var en klar vinnare i första starten på Nyköping där. Och jag tror att jag hörde ju precis vad referenten sa också när den var tvåa. Och den refererar ju att den var, de kommer att få mycket glädje ut av den här nyköpta hästen. Så han referenten säga på mållinjen.
Han hann med då säga?
Ja, ja, han hann med det i spurt mot den där Hertz. Så försökte han där och få in det här att detta var ett bra köp utav den. Så jag går på den linjen lite grann med intrycket när den galopperade och den fina tvåan bakom Hertz på Charlottenlund senast i ett ganska bra lopp.
Referenten rekar spel i nästkommande lopp.
Ja, men jag såg ju, jag hade intrycket med mig från gången innan så att jag räknade med att den var riktigt bra. Jag tror den är klart uppåt.
Nu ska du svara ja eller nej.
Ja.
Är Oliver Debus en icke-vinnare?
Nej, det tror jag inte, men jag tror inte den är särskilt bra häst helt enkelt. Jag får inte fram någon egenskap som gör att den är riktigt bra. Och då blir den kanske lite en icke-vinnare i sig, men alltså, möter den jämbördig motstånd så är det nog en häst som går till mål och kämpar där den kan. Men jag är lite tröttnat på den, så jag säger att 4:an och 9:an är bättre chanser.
Du som brukar säga till mig att man inte ska trötta på hästar.
Nej, det ska man inte, men
jag
har sett att den inte var så bra som jag trodde ett tag. Och antagligen letar jag upp den som vinnare när jag inte hittar någon annan i lapperna. Och då ska man ju egentligen inte följa den, för det är ju andra parametrar som styr att man trodde på den. Och det är, jag har fått för mig att det var så jag tänkte. Mm. När jag pratade upp Oliver Boss, att jag hittade liksom ingen annan i lapperna.
Vi kan ju säga det också. Det blir ju lite, jag ska inte säga suspekt. Mm. Men Nikolaj Hagensen kör ju åtta Cavendish åt Leif Ljunggren.
Just precis.
Vilket är kul för honom.
Han är ju med äger i familjen.
Ja, det är ju hans pappa Bjarke som äger Bakerman. Och Nikolaj kvalar ju, alltså som kusk kvalar in. Sen är ju lottning i det här loppet. Ja. Det man kan säga också, som jag tycker ändå är värt att ta med sig i de här racen. Vemund.
Ja, norsken där. Ja,
ja precis. Mm. M. Drolsen. Vemund. Vi säger Vemund. Ja. Han heter Hansen, tror jag. Jag vet fast vad han heter. Han kör med självförtroende.
Ja, det gör han säkert.
Ja, men han var ju på V7 i förra lördagen.
Absolut.
Eller förra.
Ja.
Körde bra från springspår. Mm, det var ju lördags.
Absolut.
Och liksom, det går bra för honom. Det tror jag man ska tänka på. Samma gäller ju med Malte Handfast.
Åh, jätteduktig.
Nu var ju den väldigt bra den här Black Joe i torsdags. Det var ju nu av loppet.
Ja, precis.
Samtidigt hade han kört i loppet. Alltså han gjorde så många val i det loppet som du behöver en pondus och ett självförtroende för att göra. Så därför kan man liksom, han tror på sig själv mycket mer än många andra i det racet.
Absolut. Ja, jag gillar Malte Handfast, ja, kan jag inte säga något annat.
Danska referenten har gett oss en vinnare.
Ja, han har i alla fall gett oss en häst vi ska passa i framtiden, så kan man säga. Sen funderar man ju själv om man tror den vinner eller ej. Ja. Men att det är draget är jag ju ganska säker på, nummer 9 Baker. Men sen sätter jag ändå nummer 4. Outlander först och i och med att man anfar sitter med framspår med en häst som är på väg uppåt.
Lopp att, nummer 3,
ja,
Sören.
Ja.
Och det här tyckte jag var jättesvårt.
Mm. Ja, jag gillar att du håller fast vid nummer 5 Round det vore för att jag gillar hästen och jag,
ja, fast den springer den ju inte så bra.
Ah, jo,
men vi håller ju fast vid den. Ja, vi tycker om den.
Absolut.
Men du sa ju själv att du har släppt Oliver Debus. Alltså.
Nej, men denna släpper jag inte, för den tycker jag har helt enda kvalitet.
Vad har den här för kvalitet?
Och jag ser ju ändå vad som hände senast. Jag tror han la 70 meter i första sväng. Och kom tillbaks. Och han valde fel rygg lite runt sista sväng. Sen kom han lös mitt på ungefär 150 kvar och kom som skjuten. Så att det var ju definitivt den nästa gången i det. Och en bra spurt genom år. Så att jag tror att Erik Adiasson har en rätt så intressant uppgift här. Så jag tycker att det är en kul chansvinnare helt enkelt.
Alltså, våldstartet på 5.
Mm.
Jag vet inte om det är ju inte bara Erik. Men man kan ofta höra när det är just Erik. Att det är lilla springspår.
Exakt.
Sen, om man
jag tror att det var Arne Holmström, var han tränare här på slutet av 60-talet, som myntade uttrycket lilla springspår. Jag är säker på att det var han som sa det först till mig i alla fall. När jag hörde det först så var det Arne Holmström som sa det.
Då är det så.
Ja.
Den är ju för sig efter en fransk hingst. Och Super Arne är morfar och Super Arne brukar vara lite dyrt. Så att det kanske inte är garantispets. Den har ju 4 och 5 galopp i de fem senaste också. Men alltså där bakom, Denko Scaliano står ju på det som jag tyckte var ett väldigt bra uttryck. Glufsvolten. Alltså mellanvolten är 3 och 1
lopp. Just precis.
Att de är liksom varken det ena eller det andra.
Ja, det är lite så.
Det är lite på det viset.
Samtidigt så står den ju inte vrör dåligt inne. För många på tillägg har liksom 700 och den har 500 på sig. Ish. Och den är väl ändå rätt bra. Alltså det är man ju om man vinner 9 på 29.
Ja, och duger ju en bra bit i lappet. Det gör den ju absolut. Och nu får den ju, kan den ju få en bra och stabil start ensam där i den volten. Det ska ju inte behöva bli, den ska ju inte bli hetsig i alla fall i volten där på bara ensam häst.
Nej, han kan ju leda den lite hur han
Om han tappar 3 meter eller nästan tjuvar 1 meter, det spelar ju ingen roll för den hamnar ju där den ska ändå. Men de som är riktigt farliga i loppet är ju nummer 12, Let's It VP där, den är stark.
Let It Be så, VP.
Let It Be, förlåt, Let It Be VP. Och nummer 15, Luca Vialli Bocco, som är inne i en mycket bra trend för dagen och stark häst. Så att 12 och 15 är absolut tidiga på lapparna.
Men?
Ja, men det går att chansa på rendezvous i det här
jag
loppet.
Jag tänker hur, ja. Du brukar säga att det är 10 meters tillägg om man har bakspår på 20 meters tillägg.
Ja, precis. Det är inget bra.
Men nu är det 3,40. Ja. Har man då i din travskola degraderat ner det till 5 meters tillägg? För det är ju ändå ett brötigt läge för Luca Vialli Bocco.
Det är brötigt läge, men jag tror inte att det ska innebära så väldigt mycket.
Sen tänker jag faktiskt på dig när jag gjorde tipsen.
Ja, okej.
Okay. Kolla på Let It Be VP. Den utgick ju felfri.
Sist. Ja, men det var någonting där när du pedlat för mycket, så den kvävde sig under vägens gång så att säga, så han var tvungen att ta den ur loppet.
Men jag har även, du har sagt någon gång att om en häst är jättedålig start innan så man tror extra mycket på den efteråt.
Nej, men det ska man inte göra. Man ska tänka på att jag tänker som så att den har inte startat i det här loppet. Du bryr dig inte om den loppet, helt enkelt. Gå på de andra precis före, och då har den ju varit väldigt stark och rejäl.
Mm.
Och 14-3 var det i fina tider, och det är en mycket stark häst. Let It Be VP. Hollandaren där.
Hur gör vi på vår V4-kupong?
Ja, vi tar väl några stycken om vi inte chansar rar mycket på rendezvous. Det går ju att göra det i och med att han kommer att ge rensa bra och ge ett bra vinnaråt, så att den går helt enkelt att ha som chanssätta i loppet. Även chanspick. Men jag tycker nog att man ska ta med Denko Scaliano. Man ska ta med nummer 9, Conrad Stidero, som också är inne i fin form för dagen. Let It Be VP nummer 12 och även nummer 15, Luca Vialli Bocco. Så att en 4-5 hästar om du på garderingslappen då. Även nummer 3 är väl inte så dum för dagen. Den går på bra form i alla fall. Summer.
Den har varit på Visby och vänt.
Ja. Och men den ser rätt så bra ut för dagen.
Jag hör vad du säger.
Ja.
V4-4.
Mm.
Det här brukar vara troligt.
Ja, men det är väl en AS eller möjligtvis om man garderar med en, så är det en BS. Tycker jag i alla fall. Och då säger jag att AS-en är Hellbent Foram, som ju var rent makalöst bra när han vann på 9-tiden där. Sen galopperade han senast, det är inte mycket att säga om.
Nej, skulle den hoppa någon gång så kanske det var i Obergs,
om man ska exakt, säga så. Exakt. Så att, men jag, även den här Gocciadoros nummer 4, Sanergy, är ju inne i väldigt bra form för dagen. Så att det är den som jag tycker kan vara lite grann emot. Men jag tror ju att Hellbent Foram vinner ganska enkelt. Liknande prestation som den där man på 9 där.
Ja, den vann ju, den har ju varit med länge känns det så. Vann väl treåringseliten på 11-8 fullväg.
Alltså det är en jättebra.
Den var ju så, alltså den här tog ju emot han svarar ju lätt upp Önas Prins i sprintermästarnas final. Då vann ju Önas Prins från dödens.
Exakt. Ja, det har du rätt. Så var det.
Det var ändå liksom vinkeln den finalen var ju Önas Prins mot Hellbent Foram. Okej, vi avslutar med en spik.
Ja, jag tror nog. I och med detta och den här är Montesten i första, så tror jag det blir ganska lätt. Man ska nog inte räkna på, ger det en tusenlapp så är det bra. Har det hänt någonting på vägen som gör att det blir en tusenlapp? Ett par hundralappar är det normala utdelningen på den här V4.
Ja, och sånt där är spekulativt som.
Ja, så tusen. Kan det ju vara. Ja.
Vi går till V75 som startar i lopp nummer 5. Vad säger du om loppen?
Det är ju en final, så att det är ju bra hästar som har gått bra. Jag säger att Henke Penke Pinkman i Daniel Wejersten, förlåt Daniel Redens regin är ju väldigt bra. Inne i en mycket bra trend helt enkelt, så jag tror att han vinner ganska lätt.
Du vet vad jag kommer fråga?
Ja.
Vad svarar du?
Om den ska spikas?
Ja.
Ja, jag tror att det är en spik. Jag räknar med det.
Mm. Du säger att det är bra lopp.
Ja, det är kanske en av de lite mer tveksamma tycker jag nog. Ja. Eller talat. Men de är bra bästarna, de är i alla fall bra hästar.
Men där får jag säga att det här meetinget blev nog liksom för långt. Ja, eller ja. Om man ska säga, Rembus RD kommer alltså med i en final genom en sjätte plats på Vaggeryd. Du får ju poäng om du är med i STL. Ja, serien, som ni säkert vet, baserat på om man vinner eller tvåa, trea. Då är det inte jättemånga som har anmält intresse ifall du får med sin häst. Inget ont emot Rembus RD, men tanken med finalen är ju att de hästar man har sett tävla på lördagar ska mötas och liksom det ska bli, oh jäklar, vilket det här känns lite som en vanligt V75-lopp.
Ja, lite grann åt det hållet.
Om man inte spikar Rembus om man inte spikar Rembus.
Nej,
det är nog inte så många som gör. Men om man inte spikar Henke Penke i Pinkman. Vi såg ju Örjan tappade igår på Tyler Mifsud. Man vet aldrig. Saker händer ju.
Absolut.
Vad tror du då?
Ja, mina hästar bakom är nummer 3 Working Class Hero som får Björn Goop i sulken igen. Och det ser ju bra ut. Och även nummer 9 Kingslayer Pellini gillar jag som häst. Så att den tror jag slår de flesta. Kanske Captain Brodde, men jag kommer inte riktigt på vad den är bra på. Captain Brodde, så att jag har den bara som outsider i loppet. Jag säger att 3:an och 9:an är bättre chanser bakom Henke Penke Pinkman, men den vinner väl antagligen hur lätt som helst.
Mm. Vi går från BMW Bilias lopp till Aros Kapitals lopp. Det är finalen i silverdivisionen. Och jag brukar ju för skojs skull titta vad travronden har för rank när den kommer på onsdagen kontra vad jag är i programmet.
Ja.
Och den här gången så slogs vi av att de är nu proffs och kan det här och har mycket mer information. Jag har ju lite mer killgissnings, inte killgissning, men man kan ju läsa ett program och så bygga rank därefter. Ja, rätt
absolut,
så enkelt.
Absolut.
Det tar ungefär 2 timmar att göra ett tips, max. Vi hade väldigt lika system. Men jag hade Laredo Boko fruktansvärt mycket högre upp än vad de hade.
Ja.
Och det säger kanske lite om det här loppet, för de bästa hästarna har ju fått lite knöliga lägen.
Helt rätt.
Och på tal om uthållighet då. 1,81 på Nathorp Bo senast. Då vann Charlie Brown F till 11 gånger.
Felspel utav publiken, säger jag. Nathorp Bo är inte alls så bra. Alltså Charlie Brown F kan egentligen slå den från tillägg.
Ja.
Det är sån stor skillnad på hästen.
Så är det ju. Men om Nathorp Bo nu skulle landa på 4% istället för 44 som senast. Ja. Och Charlie Brown går från 5% till 22%.
Ja, jag hoppar mycket hellre på Charlie Brown oavsett vad den har spelat.
Det gör du.
För jag tror
det är klart du gör.
Jag tror den är i stort sett överlägsen. Den är överlägsen Nathorp Bo i alla fall.
Ja, men...
Jag vill verkligen till att Nathorp Bo ska kunna slå Charlie Brown F. Nu när Charlie Brown är precis där den ska vara igen. Det visar han ju tydligt senast.
Är den det?
Absolut. Jag säger nästan att han har höjt sig lite grann från den bästa.
Fast nu säger du emot dig själv.
Nej, det är ju absolut
du
inte.
Du säger ju att Nathorp Bo är en mycket sämre häst. Och det var den enda hästen Charlie Brown F slog. Vad säger det om Charlie Browns insats egentligen han bara slog Nathorp Bo?
9-3 sista 1000 i tredje spår och bara fläkte sig förbi. Och intrycket före starten var ju mumma. Ja, det var så bra så det var ju intressant. Det var jättebra intryck på Charlie Brown F och det kom ju precis det intrycket i loppet också. Så jag säger att den är en av de säkraste vinnarna på dagen.
Ska du spika den från bakspår?
Ja, absolut. Den är så himla bra så att nu är den tillbaka där den ska vara och kanske ännu lite bättre. Så säger jag.
Och den slår Karat River om Karat River kommer till spets?
Då blir det svårare, men jag tror att den klarar det.
Spelar man brett och fräckt. Jag har ju sagt Laredo Boko. Jag tycker den här Mustang Racer verkar ha hittat livet igen. Och väntar fortsatt på Mr. Makan.
En som jag tar upp där i den där fidusgruppen är ju nummer 6 Behind Bars. Den tycker jag går fint. Väldigt fint för dem.
Tycker du?
Ja. Jättebra S som nog har kommit tillbaka ordentligt mot formen. Så att den vinner snart igen i alla fall.
Mm, han har ju... Ska säga, han gör en häftig resa, den här hästen. Han ju, kommer ju ta upp sig. Det kommer bli en guldhäst i vinter.
Absolut blir det det.
Behind Bars, som Johan Ottersson har gjort det bra med. Ragnar Thorngrens minnet, 4-åringslopp. Jag tittade inte på Eskilstuna.
Nej.
När Danger Bee vann.
Ja, men det var ju jättebra.
Jag vet inte vad jag gjorde, men jag tittade inte på trav den kvällen.
Den var ju fyraårs liten där. Ja. Eller fyraårstestet.
Det man kan säga är ju att Bea Sussi-familjen, alltså Bi... uppfödarna som har varit med sen Sören Nordins glansdagar i USA. Nu är det väl sonen som jag inte vet vad han heter i förnamn. De har alltså köpt in sig i Europaderbyt. Man kan ju betala 20 000 euro för
att
kunna kvala in till Europaderbyt. Det tror jag bara Ecuridé har gjort tidigare. Dance Abroad har gjort det. I år är det två stycken hästar. Det säger ju någonting om vart de tror den här hästen är på väg.
Ja, jag kan inte säga emot deras tankar där. Jag går inte emot den, så kan jag säga. Jag gillar hästen och den har nog stora framgångar och, som ligger och väntar på honom.
Okej, men då har du sagt att man ska spika Henke Penke Pinkman. Man kan spika Charlie Brown FF.
Absolut.
Och
Danger Bee är kanske ännu säkrare vinnare. Så att vi kan landa på en ganska lätt omgång här. Och då kan det ju stå åt andra hållet också. Det vet ju alla som håller på med trav. Att, tror man att ett lopp är lätt, så blir det ju extra svårt om det händer någonting.
Så är det ju. Men då är också din uppgift då att värdera vilken spik som är bäst. Vilken häst förlorar loppet oftast av de här tre hästarna vi har nämnt i de tre första avdelningarna?
Det var en bra fråga. Vem ska man säga då? För jag vill ju inte säga emot Charlie Brown F eftersom det är mitt drag i omgången. Nej, jag tror att de har minst 60% alla tre. Så jag kan inte svara på någon negativ tanke om någon häst där. Och det intressanta du säger om den ger hur de tänker i framtiden, ägarna där. Och jag tycker det verkar helt rätt. Den är så bra så att den ska bara vinna loppet. Och följa upp fyraårstestet på Eskilstuna på helt rätt sätt. Ja. Måste jag säga någon, säger jag Henke Penke Pinkman.
Det är klart du måste säga någon.
Ja, men det är ju under tvång, och absolut inte att jag tror att han förlorar.
Nej, men om du inte har förstått det här är en podd som går ut på att du ska ventilera dina åsikter.
Ja, precis.
Så då måste du säga saker.
Och då säger jag att det är svårt. Jag tror inte någon av dem förlorar. Då blir det lätt, då det är min tanke, så du ska inte tvinga mig till något annat.
Sen kan man komma i ett spelmässigt
vägskäl.
Nu kommer Sören säga nej. Men om man tycker att Danger Bee är för stor favorit, att man måste gardera av den anledningen. Och det är ju fullt... Jag brukar säga till alla när de har, om vi har spelat ihop, och så säger man med 7-1 gav 3000. Får man 7-1 när det ger 3000, så har man spelat som en fegis.
Jo, det ligger väldigt mycket i vad du säger.
Det är också väldigt bra bortförklaring.
Det måste man bli mästare på, att förklara bort sig.
Det sa alltid Bosse Tomasson, att en travtränare måste ha 10 bortförklaringar. Absolut. I bakfickan som ett rinnande vatten.
Ja, men det, han hade alldeles rätt när han tänkte så.
Ja.
Det är ju fegt då, på sätt och vis, att man inte säger att jag gjorde fel, jag var helt fel ute. Det är ju den enkla förklaringen egentligen. Ja.
Han hade otroligt mycket stories, Thomas. Ja. Det blev lite... Jag är ledsen faktiskt. Jag tänkte på honom. Jäkla fin gubbe. V754, Sören.
Ja.
Nu får vi då fram den stora kulramen. Jag har nämnt tre stycken superklara favoriter som Harry Undersök Boy hade kunnat räkna ut.
Ja, absolut kan
Harry Boy räkna. Fram med de fräcka dragen i Fidusgruppen nu, så du sjunger om det.
Ja, tyvärr har jag också en som jag tror väldigt mycket på här. Nummer 5, It's Pepper Time. Jag tycker den är helt enkelt jättebra för klassen. Den tål nog 1 miljon redan nu, det tror jag. Avslutningsvarvet på Axvalla senast var ju precis strålande bra. Alltså visst är det bra hästar emot. Deeply Express jättebra. Kip Gamble är en andra favoriten i loppet. Kanske snudd favoriten. Always a pleasure. Men jag menar, han är ju bättre än dem. Klart, till och med klart bättre.
Alltså var du knall på V7 den lördagen eller?
Ja.
Ja, Axvalla.
Ja, absolut.
För nu har du pratat om Charlie Brown F och hånat spelarkollektivet. För de hade en auto på till 1,92.
Ja, men det har jag ju rättigheter.
Ja, men It's Pepper Time var ju andra handlare mot Keep Campbell då också. Ja. Och här var du här.
Och den skulle ju varit favorit på grund av att den är bättre häst. Det är en bättre häst, ingen snack om det. Mm. Stark, stark. Och Jorma gör ju nästan allt rätt också när han har en bra häst. Ja, jag tror han till och med blir svårslagen. Säger inte emot värmlänningarna om de är nöjda med nummer 9 Allways a Pleasure. Den gillar jag skarpt nästan. Men alltså i grundkapacitet står den sig inte mot It's Pepper Time. Det är min tanke i alla fall.
Sorterar in ett helt landskap här.
Ja, helt rätt. Jo, men de är ju ofta kära i sina hästar och sina tränare. Det ska de ju vara. Alltså, man ska tro på dem man har runt sig helt enkelt.
Mm. Sen så är ju Deeply Express jättefin. Mm.
Fantastiskt finast.
Hatten av till Jimmy Ehlers som inte har så många hästar i träning och kanske inte de fräckaste stamtavlorna. Nu har han tagit fram den här hästen. Han var ju även den mannen som skapade Svedbergs långluffare nu. Certainly.
Just precis.
Han gör det bra, Ehlers, med det materialet. Och så tycker jag det är väldigt kul att Peter Arnqvist kör tuppen själv.
Ja.
För det hade varit lätt att slänga upp någon annan kusin än Johan har Matteo de Quattro, men vi behöver folk som tycker det här är roligt och kör.
Och där har vi en då som älskar sin nästa, har absolut rätt.
Ja, herregud. Ja. Det här är rätt, det här är lite klass.
Det är fint lopp det här.
Här har du många hästar med hög segerprocent.
Ja, absolut.
Och det är inte alla lopp man har det. Det här är också lägsta klassen. Nu är jag ju Djävulens advokat hela tiden, Sören.
Ja, varsågod.
Ska man gardera någon gång så brukar det vara i låg klass det skräller. Keep Gamble, favorit senast. Nu är det omvänt om It's Pepper Time. Där växlar man upp med jänkarvagn. Vad det nu kan göra. Vi nämnde Deeply Express som ändå vann senast på ett bra sätt.
Oj, helt rätt pleasure. Alltså, nummer 10, Mamma Hador är också en bra häst.
Är det en bra häst?
Ja, visst är det. Mm. Stark och rejäl för dem.
Bra, bra.
De, även när det är Västerbo Ajax är inte alls så tokig. Nej, den
jag
är inte så
tokig. Jag har inte sett den.
Ja, men
om man har vunnit 7 på 14.
Ja, det är varannan gång. Så att det är bra statistik. Den duger nog en bra stund i loppet. Alltså det här loppet är ju jättebra för mig. För jag tar ju nummer 5 It's Pepper Time och tar alla emot på garderingslappen. Så jag tänker inte på, jag graderar inte de andra mot varandra. Utan jag tror att jag tar dem som en hög där helt enkelt.
Men det som är viktigt här också är att många av dem som kör det här loppet tror att de sitter på bästa hästen.
Ja, men det är, är jättebra, jättekul.
Ja, de är förbannat sålt över sina hästar. Mm. Vilket innebär att Jorma kommer inte få någonting gratis. För du har nog mycket högre tankar om It's Pepper Time än vad Magnus har Ljusa har, eller Jimmy Ehlers, eller Magnus Jakobsson. Magnus ska väl ha sagt att det är den bästa hästen har tränat.
Jo, men han har ju nämnt de orden faktiskt.
Global Kit är man ju stor som liksom.
Absolut.
Eller,
jo, men han har ju sagt det också, precis det namnet med. Att det kan ha ju varit min bästa hittills, men Always a Pleasure är nog ännu bättre. Ungefär så har han sagt.
Vad hette den som var så dum?
Anton Komet.
Anton Komet, som bet när Magnus,
Pötan,
hade, när Magnus hade den röd-svarta dressen.
Oh ja.
Otroligt dressförfall på Magnus Jakobsson. Ja. Från en så snygg dress till en nu dress som ser ut som alla andras.
Mm.
Vilken är din favoritkuskdress genom alla tider?
Förlåt?
Vilken är din favoritkuskdress genom alla tider?
Oj, har nog inte haft någon sån, men jag har ju alltid gillat Olle Goop, så att jag har ju tänkt på hans dresser som bra.
Har du någon som är speciellt bra?
Ja, den där kappaldressen var ju väldigt intressant, med mycket vitt och lite gult och lite, var väl blått också i den, lite ljusblått.
Mm.
Det var mycket vitt i alla fall, jag kommer ihåg.
Ja, men det är fint. Mm. V75 avdelning.
Ja.
5.
Ja, just precis.
Och här får du prata.
Mm. Ja, det här loppet var lite rörigt för mig, men jag har ju sett att nummer 2 Global Dash går väldigt bra för dagen och antagligen sitter i spetsen. Där blir det inte helt lätt att slå. Så det kan ju vara US-en, men Untersteiners Smile Silvio fortsätter ju att löpa mycket, mycket starkt, så att jag har den tidigt i alla fall, och Chestnut vinner ju ofta, så att jag kan inte lämna den heller. Jag tycker det är ett svårt lopp, och Farlig Outsider är nummer ett, Rossi Galen, om den får sitt lopp, och det får den ju ganska säkert.
Det kan vi säga, de var med i samma lopp. Och Smile Silvio står ju för en väldigt bra insats.
Stark insats i alla fall.
Skicka på i tredje. Jag vet inte om han fick böter, Kristoffer, men det såg ut som en tajsituation i alla fall. Då Peter fick gå ut i fjärde, runda Rossi Garland som får plockas ner igen och gå bra, alltså i skymundan.
Ja, den gick fint i spurten i alla fall.
Men okej, om vi har rätt så starka A-hästar och små grupper av hästar i början av omgången, så är väl det här ett lopp man kan måla lite i då, eller?
Ja, hälften åtminstone 6-7 streck som man inte behöver skämmas för.
Vilka då?
Ja, jag säger nummer 1 på sin fina form, nummer 2 på att han glömmer där, på att han sitter i ledningen. Nummer 4 Rob the Bank, för han kan när han löper precis på topp. Chestnut nummer 6 för att han vinner ofta. Dra upp nu, för han helt enkelt kan skrälla på speed om han får rätt ryggar. Och egentligen båda understrängningshästarna, nummer 10 Smile Silly och framförallt då. Och kanske även Crowns Vice Ass som nog kommer att ge mycket om den vinner det här loppet. Jag tycker den går väldigt jämnt och säkert för dagen. Så att det målar på ordentligt. Om ni inte känner för någon speciell, för då kan man ju gott ta den. Men jag hittar inte den och kan inte pricka någon vinnare i den här omgången i just det här loppet. Jag säger att nummer 2 ligger närmast hans pucken på grund av att han säkert har ledningen.
Man kan ju kolla på det där jägersloppet, det försöket. Rosgarnain är jag som mer betrodd än Smile Silvio och Crownwise As. Nu kommer ju Smile Silvio antagligen sticka ut sett till vart hästarna är sträckade, och Crownwise As kommer ju vara sträckad på max 7%.
Ja, så kan det bli.
Ja, en öppen oviss bronsfinal. Vad det där? Vi går till Destiny F mot klubbet, som man sa när man skulle spela fotboll.
Ja, så var det väl.
Eller röset. Eller om man kunde
när man delar upp
precis. Det är
och skulle spela sina matcher.
Minne, detta är en av Åbys största hästägarprofiler genom tiderna.
Det är ägare till Sebastian.
Ägare till Sebastian K. bland annat. Och det är finalen i Diamantstået, vilket gör att proppen är härlig.
Sporttrappa i en final så här, ja.
Ja, och det är ju så här en sporttrappa behöver se ut för det ska hända någonting. Mm. Annars är det ju ofta så att jag säger att är det en sporttrappa kan man kolla på den vänstra sidan. För de kommer aldrig kapp ledaren ändå. Nej. För de är för små, om man säger så. Här har Collier IT 1,6 miljoner på sig.
Mm.
Och Our Pearl har 400 000 på sig.
Ja, jösses. Ja, det är mycket skillnad. Det kan ju till och med vara 40 meter om det är en våldstormslopp. I det här loppet med skrivet på tillägg och med prissumma.
Ja, precis. Det kan vara 40 meter.
Lätt stå 40. Kunde Destiny F hitta en lopp när den står 40 meter före Collierite.
Och det behövs nog.
Ja, kanske. Jag tror nästan det. Jag tror det är öppnare än man tror.
Vem vinner?
Ja, det är, jag räknar nästan. Jag har tagit fram nya bilder på den där nummer 3 Destiny F. Det var väldigt bra den var när den vann på 12-4 där. I Neapel. Mm-hmm. 21 april, det var riktigt fint. Och jag ser inte att han rör hästen en enda gång i sista 400 metrarna i loppet. Den bara får springa precis själv och stäcker från de andra med 3-4 längder. Så att den är nog inne i en mycket bra utveckling. Och jag hör ju, eller läser ju också vad Gocciadoro säger. Att den är nog, på det loppet han gjorde i Neapel där på 12-4 så kände jag på mig att han kan 11 på Åby. Och då blir den ju inte lättslagen. Men den ska kunna slås ändå hur de än kör för de andra. Kan vara så pass mycket bättre helt enkelt. Men det är nog rätt favorit nummer 3. Destiny F. Och antagligen har han värsta hotet själv från ägaranstallet. Nummer 7. Celias. Som ju nog är ett så ojämn häst. Men den löper bra när den löper. Och har ju betydligt bättre rutin än favoriten nummer 3 Destiny F. Dubbel så mycket prissumma. Många mera, dubbel så många segrar. Sen ligger ju deras segerprocent på ganska lika. Drygt 50 och 55 cirka. Men det är så pass svårt loppet så jag vill inte släppa nummer 10 Ultraviolett som vi gillar då som hemmaekipage. Och jag vill heller inte släppa nummer 12 Olga Utgej med att jag vet att han ska gå barfota igen nu. Det var lite preparé senast på skorstart där, så att den ska man inte titta så noga på. Nu kommer den i sin full kapacitet igen. Så den är jag lite inne på att den kan nog ge lite nästan onödigt mycket i och med att han gjorde det loppet senare.
En häst kan väl inte ge onödigt mycket om man pratar om spel?
Det kan den.
Jag är ledsen att den vann, den gav för mycket.
Exakt.
Vi kan väl säga alltså, 13 Isabel Cash, det är ju en kultopp.
Också bra.
Som har haft diverse problem, men han var jätteduktig som framförallt treåring. Nova Marion, alltså det var ju stor elit senast. Men matematiskt, om Gucci kör
11 drygt, något på 11.
Det gör han inte. Om man kör 11-8 då, 11-9.
Hög 11 till, det är nog 11. Det vi får räkna. Vi räknar där.
Och då ska de andra ha mod och styrka och fart och springa i tredje spår.
Risken är ju att Nova Myron inte kommer att vinna, men den kommer nog, man kan nog säga att troligtvis bra 2, 3, 4 någonstans i mål med jättebra slutvarv. Det utgår jag ifrån, men att jag sätter den etta när jag skriver in resultatet, det tror jag inte. Men alltså den kan
tänk
vara så bra.
Tänk vilket roligt lopp det här har varit i förresten i FF och struken. För då kunde man verkligen se matematiskt, det är ingen som går under 12 här. De springer 12,5, då skulle alla tro på det. Och då skulle den här proppen komma mycket mer till sin rätt på den vänster.
Ja, det är ett jättebra lopp, ett kul lopp faktiskt. Det går att fundera mycket på det här lappen.
Ja, det är svårt alltså. Ja. Vilket lopp vi kan få se. Om DSNF är så bra som det också sägs, så är det ju grymt kul att se en fin
häst.
Den
såg ju fantastiskt bra ut när han vann i alla fall i Neapel den gången. Jag har ju sett själv upptagningen i datorn då, så att jag har sett hur intrycket var, och det var fantastiskt fint. Detta är ju nästan då Björn går på förut, det ska vi ju säga. Han vann ju 3 utav de första 6 starterna med den. Och den gick ju ner på 12,7 full distans i fjärde starten för Björn Goop. Så att det är ju en kapabel och bra häst. Men sen släppte resten ju där och gick tillbaka till Italien. Men nu är den här och vill tjäna lite extra pengar. Och nu provar Gocci Adoro. Han har nog fixat in en bra uppgift åt den här. Ja. Han räknar med att köra till ledningen och där blir den inte lätt att slå. Men den går att slå. Den är inte bättre än så, men den går att slå i alla fall.
Vi går till Sofiero Åby stora pris 2023.
Ja.
Där mycket har sagts om loppet. Och det är väl inte något att säga om att det har körts bättre Åby stora pris.
Ja, men det har det absolut gjort.
Än det här. Sen så är det, allting ändras här i världen. Till exempel när man ska jaga de franska tränarna och hästarna, i och med att vi inte erbjuder flyg, så ska man ringa i mitten på juli eller början av juli kanske, när det är som varmast, och säga din häst ska stå på en buss i 24 timmar. Ja, hela Grekland brinner, men ja, absolut, det är nog bra att se. Det är lite annorlunda klimat. Flera utländska tränare flyttar ju hit sina hästar och är permanenta, som vi ser nu. Hagot, Gucci Adoro. Och då blir det ju inte lika exotiskt när de hästarna startar, för de är så frekvent här uppe.
Precis.
Men jag läste faktiskt en rubrik på den kanske mest utskällda hästen, ett Gangnam Style K, som Trine Austervoll, en gammal skötare till hästen. Hon sa, jag tänkte att han skulle betala sin månadskostnad när hon fick ta över hästen.
Jaha, okej.
Och det kan man säga vad man vill om. Jag tror att den kostar nästan 300 000 om året, den här hästen. Mm. Så det är ju en väldigt fin grej. Den hästen vann ju både på Charlottenlund, Summer Meeting Stay-loppet där, och även det loppet på Bjerke, vann serien. Fick chansen att vara med i Åby stora pris. Och det är klart man kör. Mm. Kan jag tycka. Så att jag tycker man inte ska säga
Den är inte inbjuden på något sätt, den tävlar sig in i klassen.
Nej, skaffa en häst själv då, tacka nej till att vara med i Åby stora pris.
Det vore
skulle vara en hobbygrej med en häst du älskar. Ah, jag vet inte fasen om...
Det kan man säga att vi önskar dem lycka till i alla fall.
Absolut, ja. Och det är ju det, för att återknyta det här, det var ju, är ju syftet med hela Summer Meeting-serien och samarbete mellan de banorna.
Absolut.
Det är ju att vi ska få hästar som startar frekvent i de tre olika länderna och det, ja, det här i finalen. Och när det startade 2015, men då fanns ju kanske inte filialverksamheten från utländska tränare i samma status som det är nu. Liksom det var varannan holländsk, tysk, italiensk tränare har verksamhet i Sverige. Spets och slut på power, säger jag. Vad säger du?
Håller med dig.
Nej. Ja,
det är den jag gillar bäst i fältet. Men jag säger inte att den vi absolut bara vinner, det tror jag inte. Men den har i alla fall en vettig chans. För jag gillar den här spurten där den har gjort när den varit som bäst på slutet. Och jag hoppas verkligen att Robin Berg kan ta fram det där lite extra i den här gången genom mål. Och då kan det vara vinnaren. Jag säger bara att den kan vara vinnaren, men jag säger inte att den absolut vinner. Sen gillar man ju Kentucky River. Jag gillar den i alla fall kraftigt. Nu står han över jubileumspokalen och tar detta istället. Så att, ja. Kul tycker jag. Även om jag inte tror att han bara vinner loppet. För det tror jag inte om någon häst i loppet.
Hur ser din A-grupp ut?
Ja, jag säger ju Power då som en intressant chans i loppet. Jag gillar även Rackham när han har sånt här läge. Så att jag tror det kan vara den som är före Power in i svängen faktiskt. Vi får se hur de gör där mellan sig. Sen har jag med Ben-Gurion Jett i A-gruppen också. Jag får väl ändå lyfta med Admiral As också, även om jag tycker han verkar fortsatt lite ojämn i sitt uppträdande. Men visst är det en jättebra S, så att det kan vara den här dagen den löper upp precis på topp.
Så har du är inte även... helt såld på Admiral As?
Nej,
alltså,
nej, det är jag inte, men jag är lite osäker på, den kan komma som en genomklappning helt enkelt, men tyvärr tänker jag lite negativt om den hästen, men jag ser de där lite sämre lopperna, men jag kanske ska tänka på de bra lopperna istället, och då kommer man ju mycket närmare vinnarstrecken om man tänker så. Nummer 9 Hadeste Vandel har ju gått så bra nu hela året, så att den är med i matchen.
Även alltså, det är ju frågan om hur stor om favorit den blir, om den blir favorit, vilket jag tror. Och tänk er om ja, om den inte ju hade varit tränad av Haggard utan en vanlig fransk häst, så hade alla fall, då hade alla tyckt den är skitbra. Nu blir det lite så här, ja, men den har vi sett så mycket och det är Haggards häst. Den har stått för otroligt bra insatser. Kan du berätta lite om det senaste loppet till exempel?
Ja, den gick ut i spår här och den är i Jarlsberg, så att den kämpar på i alla fall, så att den är väldigt stark. Precis det den har visat nu i gulddivisionen i Sverige ett par gånger innan. Så att visst är den stark och bra häst. Den ska vara mycket spelad i loppet. Men sen om den ska vara favorit, det vet jag inte. För Power kommer i alla fall att få ett bra lopp där framme. Och, ja, jag vänder gärna på det här loppet många gånger innan jag sätter mina streck. Kentucky River, och måste man också kunna prata upp ordentligt. Ja, mycket 6-7 hästar tycker jag är nästan jämnstarka innan start i alla fall.
Rapporterna från Norge tycker jag det viskas lite om Fade of Seven. Mycket bättre utan skor, kommer gynnas med körspö, och den har ändå gått under 10 och är liksom fransk. Björn Goop skrällde ju med Monique.
Det är ju inte fel att ha Björn Goop i sulke.
Förra året, och medan Stallhammare vann loppet 91 med Prins Mystic. Så det hade också
då varit... var det ju en annan propp och inte tre varv, men som ju gynnar franska hästar, absolut.
Nej, men de har internationell rutin.
Absolut, så kan vi säga.
Vilka sträckar man på V75?
På V75 tycker jag man ska sträcka det många här faktiskt. Nummer 3, Rackham, 4, Power, 5... vad heter den? Fade of Seven.
Fade of Seven.
Nummer 6, Ben-Gurion Jett. Nummer, jag tar med Admiral As också. Nummer 9, Hadeste Vandel. Och Kentucky River. Men alltså, då kan man egentligen ta någon lapp med allihopa. jag kan inte säga annat. Jag tycker det är ett jättesvårt lopp. Och det kittlar och värderar det här loppet.
Då bjuder du på helrör om Gangnam Style K vinner, om du har alla i sista.
Ja, men det är... Jag tror ju inte att han vinner, men jag menar...
Nej, men du bjuder på helrör.
Absolut, för att den står ju ordentligt ur underläge. Men det har ju hästar gjort förr, som man har sett, gått sitt bästa lopp och då i karriären, och då kan de vinna loppet.
Utan att titta på programmet, titta på mig. Vilken häst har tjänat mest pengar i år som startar?
Oj.
Titta inte på programmet.
Nej, just det. Jag ska bara tänka på vilka... Kan det vara Kentucky? Nej, är det en bok?
Jeroboko, 3 miljoner.
Just det, Jeroboko, ja, naturligtvis. Den har ju gått fantastiskt bra.
Ja, det trodde man inte när den gick in 400-500 hos Marcus Lindgren som såldes till Karilär i Korpi.
Vilka spurter den har gått i de här loppen. Och vi vunnit på 8,4, det är fantastiskt. 8,3, det är fantastiskt.
Det är ett rätt så kul spellopp i en omgång som du tror, det verkar på det som att det är många starka favoriter.
I början är det det i alla fall.
Ja, men Destiny F är inte sketsvag heller.
Inget del.
Destiny F.
Nej. Det, men det, ja. Den kan bli svårt, för det kan bli en väldigt konstigt lopp där.
Ja, du håller lite öppet, men en spelmässig rolig avslutning i Åby Stora. Lopp 12 då?
Vi säger generellt att alla kan vinna egentligen Åby Stora.
Även om vi tror kanske att det går att ta bort den 3-4 hästar, men ta gärna så många man orkar om man har kommit dit. Så vill man inte spräcka.
Lopp 12. Ja. Ett treåringslopp, 1640 meter. Empire As, vad har du sett på den?
Ja, men den är ju jättebra. Den har förlorat visserligen senast gick i spetsen och blev spurtslagen, men den var ändå så pass bra så det var inget fel på prestationen. Så jag tror att den är lite bättre än de andra. Jag gillar ju även faktiskt nummer 8, där Kung Dudalm i senaste starten på ifrån dödens på Axvallan, för att den var inte långt efter den här favoriten Empire As. Det kan vara en farlig outsider i loppet. Och Magnus sa ju, så vinner ju en hel del lopp för dagen, så att varför inte?
Den är Cabron.
Ja. Kommer du ihåg att jag pratade upp den mycket för ett år sedan?
Den startade ett tvååringslopp här, va?
Ja, precis.
Ja, jag måste säga att den gick 12,5 senast. Ja. Full väg.
Ja, det kan också vara en sån där riktig luring i loppet.
Mm. Ja, det här är ett stökigt lopp. Mm-hmm. Ett Escobar FI var ju alltså med i British Course-finalen på Solvalla för 4 starten sedan. Det är ju inte alla hästar som är det.
Nej, helt rätt.
Men
Empire As är nog bäst hästen för framtiden, men om den vinner, det är ju det vi ska försöka lyssna.
Det är kanske inte det mest spelmässiga loppet den här tävlingsplanen heller. Räddningsplankan kanske vi hittar då i Kong de Dal med Magnus A. Ljusen.
Ja, det kan man i alla fall fundera lite grann på, i och med att den gick så bra i dödens på just denna Empire As, som väl kommer att vara favorit i loppet.
Jag vill ha 3 fräcka vinnare. Jag vill ha tre. Du satte alla 3 syskon.
Ja, exakt. Och det 8,09 var någon som skickade in att de fick, om de hade spelat alla 3 efter varandra på en raket då.
Ah.
Det går att vinna på det också.
Så du får lite så här beundrare sms ibland?
Ja, absolut. Jag har ett gäng där som nästan alltid hör av sig om det verkligen sitter. Och det är ju kul att man inte hela tiden får, fan, hur tog du ut den? Den var ju värdelös. Tyvärr. Som tur är så har jag inte egentligen någon sån.
Och det är ju så här, för de som lyssnar och tycker att ni pratar för enkelt om det här. Jag hade en gäst förra veckan. En tjej i 20-årsåldern som trodde att hästarna blev blinda när man satte på dem helsänkt huvudlag. Den pedagogiska inkörsporten in i travsporten är obefintlig. Ja. Därför måste vi prata i breda termer. En vinnare är en vinnare, oavsett om ni är 1,70.
Ja,
vill man ha fräcka 25-åtsare hela tiden, då kan man analysera det själv.
Chansa helt enkelt.
Precis.
Ja.
Så spelvärda springare är hästar som vinner.
Ja.
Och de vinner på lördag, och de heter?
I femte loppet pratar jag om nummer, eller Henke Penke Pinkman. Och i loppet efter pratar jag, i lopp 6 alltså, pratar jag om Charlie Brown Effe. Och i åttonde pratar jag om It's Pepper Time. Där har du mina 3. Som jag tror mycket på i alla fall. Som jag inte kommer att gå ifrån nu. Sen hur jag lägger upp spelet, det vet jag ju inte. Men det är ju mycket på vad de står i för odds också. Men det är de jag tänker mycket på.
Det köper jag. Mm. Du, som vanligt, alltid en ära att prata trav med dig. Det blev rätt så långt. Vi brukar ha en gäst när det är V75. Men vi struntar det. Det har varit stormigt och äckligt. Och svårt för folk att komma hit om inte annat. Men nu i alla fall, ni har kollat i programmet. Ni har lyssnat på Travkött avsnitt 247. Och vi hoppas att vi syns på lördag. Hej då!